temat för den här söndagen, om du inte har läst det eller märkt det, är att Gud är kärlek. Det är mycket som går på det temat. Och vad passar bättre om man nu talar om att Gud är kärlek än att vi börjar hos Johannes, som vi brukar kallas för kärlekens apostel. Jag ska läsa ett stycke för dig från första Johannesbrevet, kapitel 4. Vi gör så här, tror jag, att jag läser i min bibel. Så får du följa med på väggen, där kommer inte orden stämma exakt. För vi har inte riktigt samma översättning, men det gör ingenting. Det blir lite smidigare om jag läser i löpande text. Första Johannes 4, vers 7-21. Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud, men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss. Och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande. Och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, så förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss. Att vi kan vara frimodiga på domens dag. Ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna värld. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff. Och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger, jag älskar Gud, men hatar sin broder, då ljuger han. Till den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Vad innebär det att Gud är kärlek? Om Gud är kärlek, hur kan det då finnas lidande? Om nu Gud ser dig eller någon annan lida nöd, och han kan, men han låter bli att avhjälpa din nöd, hur kan han då vara kärlek? Om Gud är kärlek, hur kan det då finnas en evig dom? Det här är frågor som troende har brottats med sedan den första generationen troende efter apostlarna. Det har skrivits hyllmeter efter hyllmeter på det här ämnet. Och här får man vara försiktig med sina ord. Här får man vara väldigt försiktig med sina ord. För att mycket av det som rör Guds inre natur och hans väsen är mysterium som han inte har valt att avslöja för oss. Vi vet oftast inte varför Gud gör som han gör. Jag vet inte om du har märkt det i ditt eget liv, att Gud svarar nästan aldrig på varför-frågor. Varför Gud? Varför händer det här? Varför händer det här? Tyst. Han svarar inte på varför. Jag tror att det hör ihop med att för att vi ska kunna ha relation med Gud som vår fader, så behöver vi ha den relationen i tro. Och tron frågar oftast inte varför, utan litar på. Jag tror det är därför Gud sällan svarar på varför-frågor. Men om vi trycker den här modellen lite för långt åt ena eller andra hållet, då hamnar vi i problem. Inom teologin så brukar man ofta tala om en försiktighetsprincip, att vi definierar ofta det vi vet om Gud i negationer, för det är säkrare. Vi talar om det som vi vet med säkerhet att Gud inte är. Om Gud är kärlek så kan vi med 100% säkerhet säga att Gud vill inte någon någonting ont. Gud vill inte ondska. Det kan vi med säkerhet säga. Därför att i 1 Korinthierbrevet 13, kärlekens lov, så står det att kärleken söker inte något ont. Då kan vi bekräfta det. Gud är kärlek. Då vill inte Gud någon någonting ont. Men det sker ju ändå saker som är ont. Det kan vi vara helt överens om. Det är bara att se sig omkring ut över världen. Sker jättemycket som är ont. Och här kan vi snärja in oss i att försöka att försvara eller förklara Gud på ett sätt som baserar sig på vad vi för människor tänker och tycker och tror och känner. Och då hamnar vi i problem. Och det första problemet vi kan stöta på, det är att vi säger Gud är kärlek. Och så utgår vi från vår egen definition av vad kärlek är. Men om du har gjort det någon gång. Men som människor så är vi begränsade. Våran kärlek är begränsad. Den är begränsad i kvantitet. Hur mycket vi klarar av att älska. Den är begränsad i kvalitet. Alltså hur vi klarar av att älska andra. Vilket sätt vi älskar andra. Men den är också begränsad i tid och rum. Vi lever här och nu en kort stund. Vi är fysiska varelser bundna till den här jorden. Vi har begränsningar på oss. Vi har sår. Vi har trasigheter. Vi har erfarenheter med oss. Vi har ett helt arv bakom oss i släktled bakom. Allt det här sätter begränsningar på hur mycket av kärlek vi kan uppleva och förstå och ta in och ge vidare. Så om vi pratar om kärlek i mänskliga termer och säger Gud är kärlek så som jag förstår den, då hamnar vi väldigt fort i trubbel. För våran förståelse av vad kärlek är ganska långt ifrån Guds verklighet. För vi är så begränsade. Jag vet inte om du har hört de här argumenten. Liksom, att ja, men Gud kan inte göra si och Gud kan inte göra så. Och Gud kan inte mena det där och Gud kan inte mena det där. För att han är kärlek. Har du hört det någon gång? Ja. Stora delar av Gamla testamentet får vi klippa ut och kasta bort. En del av det nya också. Om Gud är kärlek så som vi definierar kärlek. Ja, men det där låter dömande. Det är inte kärleksfullt. Det kan inte Gud ha sagt. Skulle då Gud ha sagt? Vem är det som säger så? Det är den onde. Den onde har en förmåga att förvrida våran bild av vad kärlek är. Så att vi inte riktigt ser Gud för den han säger att han är. Så om vi ska förstå det här så måste vi ha rätt definitioner. Om Gud är kärlek så är inte kärleken Gud. Det finns inget liksom omsatsförhållande. Du kan inte definiera kärlek och säga det här är kärlek, nu vet jag vad det är. Då är Gud sån. Det funkar inte. Det är inte så att Gud är vad du och jag definierar kärlek att vara. Utan det är tvärtom. Vad Gud är i sin karaktär, sitt väsen, sådan som han är, det definierar vad kärlek är. Så om du ser på Jesus Kristus, studerar vem han är, hur han möter människor, hur han levde sitt liv, så ser du där definitionen av vad kärlek är. För Jesus är Gud. Han säger själv, den som har sett mig har sett Fadern. Så om du ser Kristus i evangelierna, om du ser Kristus i dina bröder och systrar, om du ser vem Jesus är, så får du rätt definition. Därför att därifrån utgår sen. Okej, sån här är Gud. Sån här är kärleken. Det här är kärlek. Johannes definierar det här för oss i vers 10 i det stycket jag nyss läste. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Redan där kommer ju lidandet in. Eller hur? För det var inte något billigt pris Jesus betalade, precis som Sven sa här förut. När han gick till Golgata, när han gick till korset, så var det en kärlekshandling det kostade på. Det var inte gratis. Det var ett stort mått av lidande i den kärleken. Och det innebär att kärleken innehåller ett mått av lidande i sig självt. Eller hur? Gud visar oss på korset vad kärlek är. Ingen har större kärlek, säger Jesus, än den som ger sitt liv för sina vänner. Eller hur? På det viset så är kärleken självutgivande. Den ger bort sig själv till den andra. Inte för att få tillbaks, inte för att få en respons, utan för att det ligger i kärlekens natur att ge ut sig självt. Kärlek är osjälviskt på det sättet att det flödar utåt. Och sann kärlek, vet du, den kräver ingen respons tillbaka. För oss är det näst in till omöjligt. Jag kanske kunde sträcka mig till och med till att säga att det är totalt omöjligt för oss i mänskliga termer att fortsätta kontinuerligt älska någon som aldrig ger respons tillbaks. Jag vet inte om du klarar det. Jag har svårt att klara det. Som människa, med Jesu kärlek, så går det. Precis som Niklas sa i början, jag försöker inte, utan det är Gud som gör. Då går det. Men att vi i egen kraft ska älska och utge oss för någon som bara liksom, det bara rinner av. Det blir liksom ingenting, det blir ingen reaktion. Det klarar inte vi. Men Gud klarar det. Därför att han är källan till vad kärlek är. I sitt inre väsen, i sin natur, så är han. Han utgör kärlekens innersta natur. Och det flödar från honom till oss, genom oss, till andra. Är du med? Så själva definitionen av vad kärlek är innefattar ett lidande. Jesu eget lidande. En annan sak som vi behöver veta som definition av kärlek när vi tänker kring Guds kärlek. Den här är lite krånglig att få in i huvudet. Jag ska göra ett bra försök och försöka förklara för dig på ett bra sätt. Men inom teologin så talar man om Guds passionslöshet, alltså impassivitet. Att Gud har inte ett känsloliv som har toppar och dalar så som du och jag har. När du älskar någon och så får du respons, så blir det liksom eufori. Åh, det känns så gott. Vi har det så gott tillsammans. Och när den där du älskar liksom sviker dig, så blir du besviken och kärleken falnar. Och det blir liksom... Guds kärlek är inte av den naturen. Den är evig därför att den har sin rot i honom själv. Guds kärlek är på det sättet inte beroende av yttre omständigheter. För tänk med mig noga här nu. Om Gud är evig, han är oföränderlig och han är källan till allting som är gott. Han är det högsta goda. Om då Gud behövde förändra sig från det han var till någonting annat än det han var för att kunna älska dig. Om han behövde ändra sig, ja, då var han inte evig, oföränderlig och all godhets högsta från början. Därför följer det av nödvändighet att Guds kärlek är evig, därför att den har sin rot i honom. Den går inte upp och ner. I Bibeln kan vi läsa om hur Gud interagerar med sitt folk och ger uttryck för, i interaktionen med oss, ett känslospel, ett känsloliv. Med att jag ångrar det onda jag ville göra mot det folket, för att de omvände sig. Men det har inte att göra med en liksom grundläggande förändring i Guds innersta väsen och natur, utan med hur vi möter honom. Vad är det vi möter av Guds kärlek? Om vi möter Guds kärlek med upproriskhet, synd och att inte vilja veta av honom, då möter vi rättfärdigheten och domen, heligheten, det som slår fast vad som är rätt och fel. Om vi härdar ut där och säger att jag vill inte veta av det, och då är det den aspekten av Guds kärlek vi möter. Men om vi omvänder oss där och då och säger: Herre, du har rätt, jag har fel, jag vill leva ditt liv. Då möter vi nåden, barmhärtigheten och godheten som är aspekt av samma kärlek i Gud. Det är inte Gud som har ändrat sig, det är vi som har ändrat oss i förhållande till vem han är. Han är densamme hela tiden. Så på det viset, och det vet ni vänner, det är goda, goda, goda nyheter. För det innebär att Guds kärlek till dig inte beror av något du gör. Du behöver inte vara på ett eller annat sätt för att Gud ska älska dig. Han älskar dig med en evig kärlek som är konstant alla dagar. Från före tiden blev till tiden kommer att ta slut. Och med evig kärlek så har han älskat dig. Men du behöver möta honom i den kärleken. Den är tillgänglig där hela tiden, konstant. Men om du och jag sätter upp handen och säger nej, vi vill inte, då gör inte Gud våld på det. Han älskar inte dig mot din vilja. Men han älskar dig konstant, så att du kan ta emot och leva i hans kärlek. Samtidigt som Guds kärlek inte, den är liksom konstant och den är inte beroende av passioner upp och ner och saker som händer ytterligare, så är den heller inte abstrakt. Gud älskar oss liksom inte med någon slags allmän sån här välvilja, så att han sitter någonstans långt borta och är så här: ja, men jag älskar, jag är bara kärleksfull så här, jag bara öser ut abstrakt, lite flyter runt, lite rosa så där. Nej, Guds kärlek är specifik. Precis till dig där du är i ditt liv. Till mig där jag är i mitt liv. Han relaterar till var och en av oss där vi finns. Guds kärlek är så att säga förståelig utifrån våra begrepp. Vi kan förstå hur den är. Bara vi tittar på den utifrån vad bibelordet säger. Utifrån vem Gud är. Utifrån hur vi lär känna honom. Utifrån hur vi ser honom i Kristus. Så är Guds kärlek förståelig. Den är inte liksom av ett helt annat väsen. Det finns en del teologier som liksom säger att ja, men det är egentligen kärleksfullt av Gud att han låter ondska ske. Det blir väldigt konstigt då om man säger att allt som sker i hela världen är uttryck för Guds kärlek. Men så är det ju inte. Det kan ju vara en av oss förstå att ondska som sker är inte ett uttryck för Guds kärlek till mänskligheten. Så det är inte som att Guds kärlek är liksom någonting annat som vi inte kan förstå i mänskliga termer. Utan om du tar det allra, allra bästa ur ditt eget liv och ur människors liv runt omkring dig. När människor är som allra bäst. Så är det liksom en liten, liten, liten bråkdel av en bild av, en återsken av Guds kärlek som du ser. Den är i samma kategori. Så Guds kärlek är kärlek på riktigt, trots att ondskan finns. Och det för oss in på lidandets och ondskans problem. Hur är det nu med det där då? Ja, men det är ju en fråga man måste ta på allvar. Man kan inte bara vifta bort den frågan. För det finns gott om människor som går och bär på den. Och där det är ett hinder för att komma fram till att vara i relation med Guds kärlek. Jag kan inte tro på en Gud som ska påstås vara allsmäktig och som låter så mycket ondska ske. Säger man då. Jag vet inte om du mötte det i människor. Jag mötte hos flera som liksom verkligen på allvar uppriktigt brottas med det. Inte att man är blasé och inte vill tro och liksom har det här som någon slags svepskäl att inte vilja ta sig an Gud. Nej, tvärtom. Utan att man faktiskt på allvar brottas med problemet på ett ärligt, intellektuellt ärligt sätt. Jag vet inte hur jag ska kunna tro att Gud verkligen är både allsmäktig, allgod och kärlekens källa när jag ser all den ondska som finns i världen och som Gud på något sätt ändå passivt måste tillåta. För om han kan stoppa det och inte gör det, ja, då blir det ett problem för oss. Och det där måste vi på något sätt kunna förhålla oss till. Den frågan måste kunna få finnas. Och då behöver vi vara försiktiga med orden. Det första vi behöver slå fast är att Guds kärlek är fri om vi förstår den rätt. När Gud skapade mänskligheten till sin avbild så skapade han oss inte som perfekta robotar som alltid gör allting rätt bara för att vi programmerade så. Men det hade ju kunnat gjort. Han hade kunnat liksom skapa en värld och en mänsklighet där förmågan att göra fel inte hade funnits. Det är en hypotetisk möjlighet att Gud skulle kunna skapa världen sån. Att det helt enkelt inte gick att gå vilse. Det gick inte att synda, det gick inte att göra något ont. För vi funkar inte, eller vi har inte den förmågan. Att vi alltid ger perfekt respons på vem Gud är, vad han vill. Och alltid har liksom 100% rätt i alla avseenden. För att vi har helt enkelt inget val. Men Gud gjorde inte det. För att jag tror att det hade varit något annat än kärlek. Ja, men om du... Nu lever vi ju i de här tiderna liksom när folk börjar tänka på att man ska kunna ha robotar hemma. Som vandrar omkring. Sån AI-robot som man sett i någon framtidsfilm. Liksom. Vi börjar närma oss att det faktiskt snart är en fysisk verklighet i folks liv. Om du hade en robot hemma som alltid var kärleksfull mot dig. Jämt. Och alltid liksom svarade rätt och alltid gjorde allting bra. Och alltid, liksom, alltid skötte dig på alla sätt och vis. Men du var helt fullt medveten om att det här är bara liksom för att den är programmerad sån. Den kan inget annat. Den kan bara svara med kärleksfulla ord. Och den bara bekräftar mig. Och den bara liksom, den gör det för att den måste. Eller, ja. Den kan helt enkelt inte göra fel. Vore det kärlek då? Nej, någonstans vore det ju inte det. Det här argumentet, det har jag haft problem med personligen. För ibland så hör man det här argumentet utlagt på ett felaktigt sätt. Där man säger att Gud ville att... Han ville ha någon som skulle älska honom tillbaka. Har du hört det? Mm. Om man säger det på fel sätt så blir det en demonisk lögn. Direkt från helvetets portar. Därför att det sätter oss i fokus och gör oss till någonting som vi inte tänkt att vara. Gud är inte på något som helst sätt och vis beroende av din och min respons på hans kärlek. Han är kärlekens källa. Den flödar från honom till oss. Han är inte beroende av att du och jag älskar honom. Vi behöver inte gensvara på det sättet. Vi förminskar inte Guds kärlek. Han älskar inte dig mindre. För att du inte gensvarar. Men våran upplevelse av hans kärlek blir såklart helt annorlunda om vi bara vägrar sig emot den. Den är konstant. Han älskar oss ändå. Men om vi hela tiden väljer bort den och vi hela tiden lever i upproriskhet, om vi aldrig gensvarar på hans kärlek någonsin, är det klart att konsekvenserna för oss blir fruktansvärda. Då lever vi, skär vi ju av oss från flödet av allt som är gott. Ifrån Guds kärlek. Om vi bara konstant hela tiden, hela livet genomgår och säger nej, 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 jag vill inte veta av dig. Jag vill gå min egen väg. Och i den bemärkelsen så är det sant. Att om Gud hade skapat oss utan valmöjligheten att kunna respondera, att kunna välja rätt, att kunna välja honom, så hade det inte varit en kärlek. Det hade inte uppenbarat vem Gud är på samma sätt om inte möjligheten att välja bort Gud hade funnits där. Gud valde utifrån sin kärlek att skapa en värld där val är möjliga och har verkliga konsekvenser. För så ser ju världen ut. Våra val får verkliga konsekvenser. Om vi väljer bort Gud så står hans kärlek kvar. Men vi får konsekvenser av det. Då är det som hände i Edens lustgård, Adam och Eva, hade fått tydliga direktiv från Gud. Ni ska inte äta av det trädet, för när ni gör det ska ni döden dö. Det där trädet var kunskapens frukt på gott och ont. Vad innebär det egentligen? Jo, det innebär att där fanns en möjlighet att erfara hur världen ser ut utanför Guds kärlek. Det är kunskapen om ont. För att om Gud är all godhetskälla, om Gud utgör kärleken, hans väsen, hans innersta natur är källan till allting som är gott. Enda sättet att erfara någonting som är ont, det är att ställa sig utanför vad Gud är. Bryta relationen med honom. Det är det enda sättet att få kunskap om ondska. För om det enda vi hade kunskap om vore Gud och hans perfekta innerliga kärlek, som aldrig innehåller ett minsta spår av något som är mörkt eller ont, då kan vi inte ha kunskap om ondska. Så kunskapens träd på gott och ont, som Adam och Eva tog frukten av och åt, innebar ett brott med Gud. Ett avbrott i relationen. Där de ställde sig utanför vad Gud är. Ställde sig autonomt på sin egen fullmäktighet och sa, vi är oss själva nog. I och med det här uppbrottet. Och det lever vi i konsekvenserna av. Det lever vi i konsekvenserna av idag. Och ser utöver världen hur världen ser ut. Så Gud är kärlek och godhet. Och att välja bort Gud är ondska. Augustinus skriver om det här. Om du har läst några såna gamla antika teologiböcker. Så var det han som myntade det. Att ondska är kärlekens frånvaro. På engelska pratar man om privation of evil, alltså att kärlek saknas. Att vi väljer någonting som i sig själv kanske inte är ont, men som är ett lägre god, en lägre godhet än Guds fullkomliga godhet. Vi väljer bort Gud till förmån för någonting annat. Det blir alltid ondska. Vi väljer bort Gud till förmån för mänskligt gillande, eller till makt, eller position, eller sex, eller vad det nu kan vara för någon passion som vi vill tillgodogöra. Och så väljer vi något som vi uppfattar som, det kittlar ändå, jag vill ha det här, vad det nu är för någonting. Jag vill bli sedd, jag vill bli uppmärksammad, jag vill ha ett stort namn på jorden. Och då väljer jag bort Gud för att få det där med ett stort namn på jorden. Och då blir det ondska i för sig. För att jag väljer bort det högsta goda för att ta något mindre. Och skillnaden däremellan utgör ondska. I någon form. Ondska är frånvaro av godhet på samma sätt som mörker är frånvaro av ljus. Visste du det? Fysikaliskt så kan man kan inte mäta mörker som en egen entitet. Det finns liksom ingen mörkermätare. Man mäter bara frånvaron av ljus. Hur lite fotoner finns det i ett rum? Om någonting är komplett mörker så kan det inte bli mörkare. För då är antalet fotoner noll. Samma sätt som att kyla. Vi kan mäta värme och kyla. Men kyla i sig själv är egentligen inte liksom ett begrepp. Kyla är frånvaro av värme. Det finns en absolut nollpunkt. Där allting stannar av och allting står still. Man mäter temperatur i fysikens värld. I termer av hur mycket atomerna rör på sig. Och när de rör på sig absolut ingenting, så kan det inte bli kallare, för då är man absoluta nollpunkten. Och på samma sätt kan man använda den bilden för att tänka kring godhet och ondska. Gud är godhetens källa. Ju närmare Gud vi är, ju mer lika vi är honom, ju mer vi rör oss mot honom, desto mer av hans godhet har vi i oss. Och om vi rör oss bort från Gud, om vi vänder honom ryggen och går åt andra hållet, så går vi längre och längre in i ondska. Och den ultimata ondskan så småningom, den är total frånvaro av Gud. Där Gud inte längre är. Inte att han inte finns där, men att vi inte liksom har någon som helst koppling till hans natur. Vi går bort från honom helt och hållet och får skörda frukterna av att leva i total gudlöshet. Och vi har valt den här trasigheten och kärleksbristen. Vi som människor. För det är faktiskt objektivt sant. Alla, precis alla var och en av alla människor som någonsin har levt på jorden har möjligheten att välja att ta emot Guds kärlek. Alla. Spelar ingen roll vad de har gjort, hur onda de har varit, vilken ondska de har orsakat andra. Möjligheten att ta emot Guds kärlek, nåd och förlåtelse finns där ändå. I Kristus. Alla kan komma till Jesus. De flesta väljer inte det. Om det är någonting man kan tänka på när man läser evangelierna. När du läser hur Jesus gjorde när han vandrade omkring. Märker du det? Han gick aldrig efter folk. Har du sett Jesus springa efter? Men snälla, 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 du kan väl lyssna. Snälla, det är farligt det du håller på med. Du måste, kom igen nu då. Jag menar, du kan väl tro på mig lite grann då. Du kommer gå vilse om du gör så här. Kom igen nu. Du måste älska mig lite. Låter det som Jesus? Nej, men visst gör vi så ibland. Vi tänker så. Och det är mänskligt sätt att tänka så. För det har att göra med det här med tillbaka med passionen. Men Guds kärlek är inte sån. Jesus står kvar. Vem som helst av dem som gick ifrån honom hade bara kunnat vända och gå tillbaks. Och han hade kunnat plocka upp tråden där hur som helst. Gott att du kommer tillbaka till mig. Kom nu så går vi tillsammans. Så Guds kärlek, vi sjöng förut att Guds kärlek är villkorslös. Det är den i sitt inre varande. Den ändrar sig inte. På det viset så är Guds kärlek villkorslös. Men vår interaktion med Guds kärlek, den är långt ifrån villkorslös. Faktiskt. Den kräver omvändelse. Den kräver att vi accepterar vem Gud är och möter honom där han låter sig mötas. Då kommer vi in på det här med hur kan det då finnas ett evigt straff? Eller en evig dom om nu Gud är kärlek? Det har du säkert också läst och hört mycket om. Kanske har tänkt så själv, jag vet inte, vad vet jag. Att liksom, men om Gud nu är kärlek, då kan han ju inte döma någon till liksom evig dom. Det går inte. Det kan inte vara kärleksfullt. Och så hamnar man i att men alla kommer till himlen. Eller det finns ingen dom. Eller man liksom, vi kan inte hantera det här. Det går inte ihop i mitt huvud. Det kan inte vara kärleksfullt att döma någon till en evighet. Då får vi slå fast det Johannes slår fast i sin 18:e vers. Rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Till rädsla hör samman med straff. Och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Det innebär att Johannes säger att det finns ett straff. Och det innebär inte, jag tror inte att Gud är aktivt ute efter att straffa. Jag tror vi gör fadern en otjänst om vi målar upp honom som att han har ett inre behov av att straffa sina barn. Jag tror inte på den fadersfiguren. Att Gud är ute efter att sätta dit och att straffa för att hans liksom värdighet eller hans ära på något sätt har blivit kränkt. Ibland kan vi tänka så när vi vill liksom förtydliga det här med syndamedvetandet. Men jag tror faktiskt inte det är hjälpsamt att tänka kring Gud i de termerna. Att han har en inneboende behov av att straffa människor. För jag tror att det är precis som det är med Guds kärlek, så är det så med Guds vrede också. Den är en del av vem han är som natur. Och den har inte heller liksom ebb och flod och är beroende av våran respons. Utan vi möter den i förhållande till vilka vi är. Så ja, det finns konsekvenser om vi konstant väljer bort Gud. Men det står att syndens lön är döden. Det är lönen du och jag får för att vi väljer att leva i oomvänd synd och inte gå med den till korset, inte gå med den till Jesus. Ett helt liv av att aldrig någonsin vända sig till Gud och ta emot hans förlåtelse, nåd och försoning. som han ger ut fritt och för inte till vem som helst. Det är lönen som vi får av det. Det är konsekvensen. För om vi hugger av oss själva från källan till allt som är gott och säger jag vill inte ha med källan till godhet att göra, men då återstår ju bara ett långsamt utebbande av den där kärleken som vi hade med oss från början. Tills vi så småningom kommer in i evigheten och lever helt skilda från allt som är gott i Gud. Det är evigt straff. Om man nu pratar om straffdom eller liksom den eviga domen. Det är att Gud slutligen säger, ja men låt din vilja ske då. Om du inte vill att min vilja ska ske i ditt liv, så får väl din vilja ske. Jag respekterar det. Du får lov att gå. Och då går vi ut i evigheten i ett liv utan Gud. Där godhet inte finns, där kärlek inte finns, där nåd inte finns, där barmhärtighet inte finns längre. För att vi har valt det. Vi har fått det vi har velat. Vi har fått oss själva istället för Gud. Om man tänker kring den eviga domen i termer av det istället, så blir det lättare att förstå. Men Gud älskar, men precis som Jesus i evangelietexterna inte springer efter folk och river och sliter i dem och tvingar sig på dem, utan han erbjuder sitt rike fritt och förintet till vem som helst. Så gör Gud på samma sak. Han drar och sliter inte i oss. Gud är kärlek. Han definierar vad kärlek är. Det är en sak vi har slagit fast. Vill vi veta vad kärlek är, så behöver vi se på Jesus. Det är i hans liv vi ser hur Guds kärlek gestaltas. Och ytterst på korset. En av de mest centrala sakerna som jag tror att vi ibland kanske lite missar när vi talar med människor om vad det innebär att följa Jesus. Att Jesus sa att den som vill följa efter mig, den som vill följa mig och tillhöra mig, han måste var dag ta upp sitt kors och följa efter mig. Förneka sig själv, ta upp sitt kors och följa efter mig. Det kostar på att vara en Jesu lärjunge, därför att det som vi måste förneka är vår egen vilja, vårt kött. Det som våra egna liksom passioner, jag, mig, mitt och mina. Det måste vi lägga bort. Och det är faktiskt ett pris att betala för att vara en efterföljare till Jesus. Du kan bekänna Jesus allt du vill, men om det aldrig blir någon skillnad i ditt liv, så det är bara en läpparnas bekännelse. Det är ingen magisk trollformel som säger Jesus halleluja, nu är jag frälst och får jag göra vad jag vill. Så funkar det inte. Jesus säger varje dag, för att vi ska fortsätta. Liksom, det här är inte prestation, utan det är konsekvensen av att leva ett liv i hans efterföljd. Så är det att om man ska vandra med honom, då måste jag gå på hans väg. Om han är på väg åt det hållet och jag går dit, och det går inte. Då vandrar jag inte med honom. Utan om han är på väg hit så måste jag följa efter. Så gott jag kan. Sen finns det nåd, det finns upprättelse, det finns omvändelse, det finns allt som hjälper och stödjer. Men jag måste ändå liksom sätta mitt till, plocka upp det där korset och följa efter. När lärjungarna började bråka på vägen, kommer du ihåg den historien om vem som var störst i himmelen? Vad sa han till dem då? Så ska det inte vara bland er. Den som var störst, vill vara störst ibland er, ska vara de andras tjänare. Och den som vill ha bästa platsen ska vara alla andras slav. Det är Guds rikes princip. För det är precis vad Jesus gjorde när han gick till korset. Han hade allt. Han är Gud. Fullkomlig enhet med Fadern i evighet. Han hade inte behövt att lämna sin tron i himlen. Han var upphöjd, tillbedd av änglar. Han saknade ingenting. Men Guds kärlek är sån att den utger sig. Så Jesus lämnade sin tron. Och antog en ödmjuk tjänares gestalt för att visa oss hur Guds rike fungerar. Han tömde sig på sitt stora och kom ner och betjänade oss underifrån för att vi ska göra likadant. Det är inte jag och min stora skalle, liksom, utan det är Jesus följa med honom, vandra med honom. Vill vi tillhöra Jesus så behöver vi hålla hans bud att älska. Johannes 3:16-21. Kan vi ta upp den? Jan. Den här kan ni utan till, tror jag, de flesta här inne. Men hur många kan vad som kommer efter? Det är bra, Gunilla. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska bli förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Så i den där så älskade Gud hela världen versen, i dess kontext så finns domen med där. Detta var domen, att Gud, människorna älskade mörkret mer än ljuset. Vi valde bort, vi ville inte ha med honom att göra. Så ska vi följa honom så ska vi ta upp korset och förneka oss själva. Det är Guds kärleksväg. Att utge sig själv för andra. Så Fader, jag tackar dig för din nåd över oss. Jag tackar dig att din kärlek är oföränderlig och villkorslös. Men också för förståelsen ur ditt ord här, att vi behöver möta dig i din kärlek. Vi har ett val att göra. Att leva i den kärleken, vandra i den, söka efter den, där den låter sig finnas. Fader, vi kan inte definiera kärlek så som vi vill och tror att du ska vara där, Herre. Vi måste möta dig där du finns. Så vi ber om nåd för var och en av oss som är här, men också för alla de människor vi möter i vår vardag. Att vi skulle kunna göra det tydligt och synligt för människor. Var du finns. Och vart du låter dig finnas i Kristus. Och hur dan din kärlek är, Herre. Oföränderlig, stor, mäktig, härlig och underbar, Herre. Tackar dig, Fader, för det du har gjort för oss. Tackar dig, Jesus, för frälsningen, Herre. Tackar dig att du är kärlekens källa och ursprung, Herre. Vi ber att det skulle få flöda över till människor runt omkring i Jesu namn. Amen.